Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Fan, Elsa var, hon var ute efter mig häromdagen. Hon skulle döda mig alltså. Jag har aldrig träffat en katt i hela mitt liv som tycker om att bli jagad. Men Elsa tycker det är jättekul. Om man jagar henne så springer hon in under sängen. Och så går man iväg bara och så får hon springa i kapp. Och så kastar hon sig upp på ens ben så här. Och så gjorde jag det häromdagen och då bara gav hon sig inte sen. Hon fortsatte att gallskrek och hoppa upp på mitt ben som, du vet, hon skulle döda mig. Det tog aldrig slut. Jag bara, nu, vad ska jag göra med katten? Hon är galen.
Jag var i kattvakt.
Jaså?
Ja, i helgen. Hela min familj är liksom, ja, Bubba han är på andra sidan jorden.
Ja.
Jonna hon har sitt liv och jobbar och sådär på helger. Och sen sambon har varit i Göteborg på designmarknad.
Helt själv.
Ja.
Mm. Då fick jag sällskap av en katt.
Fan vad trevligt.
Ja, Doris.
Ja men Doris har jag hört talas om.
Ja, ja. Jättemysig. Men hon höll mig i sällskap hela helgen och det var mycket bra för min mentala hälsa.
Var det för din skull som Doris var där eller behövde de en katt?
Nej, jag tackade ja till erbjudandet att vara väldigt ivrigt för att jag visste att det här kommer bli en ensam och mörk helg.
Ja, bra.
Nej, men det är någonting. Att man har någon att sköta om lite grann och som tittar till en.
Småprata lite med också om man ska vara riktigt ärlig.
Ja, precis.
Ja. Ja, med de små katthistorierna så säger vi välkomna till Hemmaborgen. Och nu är säsongen helt slut alltså. Den är slut på så vis att även kvalet är slut. Och det blir ingen allsvenskan för Utsiktens BK. Denna märkliga klubb måste man ändå... Det går inte att få några jävla grepp om vilka Utsiktens BK är riktigt. Alltså, de är oerhört luddiga. Det är ju... Man kan ju säga hur mycket som helst om modellen som är överhuvudtaget för Superettan. Hur många som går upp. Alltså, och hur svårt det är för dem som går upp. Du kan ju dominera Superettan fullständigt, vinna serien och få det jättesvårt alltså, i Allsvenskan. Och så har vi en tredje plats där man får kvala sig upp. Alltså, jag vet inte hur... Är det rimligt liksom? Att så många går upp och att trean ska... Jag vet inte.
Jag är rädd att, vi har ju pratat om det här lite tidigare, jag är rädd att det här kvalplatsen, att det kommer, att spelplanen är så sluttande och att den sluttas ännu mer för varje år.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Så skillnaden ekonomiskt mellan Allsvenskan och Superettan kommer bli mycket större för varje år. Och då kommer vi se det här att kanske 7-0 inte blir det normala. Men att det blir en väldigt tydlig. Mm. Det kommer dröja innan ett Superettan-lag lyckas kvala sig upp. Sen kan det ju förstås, man vet ju liksom. Allsvenska lag kan åka dit i gruppspelet mot ett Division 1-lag på vårkanten. Liksom. Så skrällar kommer ju alltid ske. Men de kommer bli mycket mer sällsynta. Mm. Och kanske på gränsen till att det är rimligt att hålla på och kvala helt enkelt. För att man kommer ju in från två helt olika världar. Där det allsvenska laget har fått, jag vet inte vad det är nu, men 22 miljoner uppåt, 24-25 miljoner för en säsong. Medan Superettan-klubben kanske har fått 8. Det är otroligt sluttande plan.
Mm. Och samtidigt så står sig ju fotbollen lite stolt i det där också. Att man vill inte vara som hockeyn, att det ska vara jättebra. Det är svårt att åka ur eller gå upp. Alltså, så det är ju också en sak som man aldrig riktigt får glömma heller.
Nej.
Att det där, det måste finnas kvar. Det är bara frågan liksom, utsträckningen på det kanske. Ja. Jag vet inte.
Ja, men man ser ju otroligt fram emot de här kvalmatcherna. Mm. Det är några av de största minnena man har är ju från kvalmatcher. Det kanske var en överdrift.
Men det är inte en överdrift.
Men det är ju fantastiska matcher ofta. Men så det vore ju en sorg om det blir så. Men jag vet inte, men hur många gånger, vad är det rimligt liksom att hålla en kvalmatch om det är en på tio där det inte allsvenska laget går upp? Mm. Eller är det två på tio? Eller är det tre på tio?
Ska tvåan kvala bara? Alltså vi har ju två lag som går direkt upp. Ja. Det är också ganska, är inte det mastigt också?
Ja, fast jag ställer bara frågor här. Man får ju separera det man vill och det man liksom tycker är rimligt här kanske. Men jag tycker nog att allsvenskan att det är två lag som åker ut och ett som kvalar. Jag tycker inte det är konstigt på 16 lag. Det finns ju liksom ingen slutspelserie som i hockey då uppåt. Det är ju det enda sträcken som man kan koncentrera sig på.
Det är det här som är grejen, att det känns rimligt när man tittar på allsvenskan. Mm. Att de två som kommer sist är ofta väldigt dåliga. Mm. Så det känns jätterimligt att de ska åka ur. Tittar man på Superettan så är det inte lika rimligt att de två ska gå upp.
Nej.
Eller att tre lag potentiellt ska gå upp.
Mm. Mm. Nej, sen är det ju inte jättelänge sedan, är det Helsingborg som kvalade sig upp 2021 då, mot Halmstad.
Mm. Ja. Det, så kan det vara.
Så var det. I en match där Halmstad borde ha vunnit. Helsingborg kom ju dessutom från en ganska dålig säsong, hade ju snubblat sig in i kval. Så det är inte jättelänge sedan. Är det inte. Men om man spanar framåt så tror jag att det kommer fortsätta så. Och det var ju likadant med kvalen nedåt. Skövde Örgryte hade ju en ganska enkel resa mot då Falkenberg och United Nordic.
Mm.
Där det var egentligen samma fenomen tycker jag. Alltså Skövde kom till spel mot Falkenberg. Falkenberg en jättestark säsong. Kom in med stark form. Har gjort jättemycket mål, verkar ha skaplig koll på vad man håller på med på division 1-nivå. Sen möter man då Skövde med den här realpolitiska taktiken som Tobias Lindroth sysslar med förstås. Det är en tuff verklighet att komma in i. Men man har ju också två allsvenska anfallare som är på lån. Och vad betyder då egentligen? Ja, alltså Skövde har ju liksom lånat sina fjädrar på det. På ett sätt som Falkenberg aldrig har möjlighet. Så det är ett lika sluttande plan där. Som gör att Falkenberg blir ju närmast chanslös då. Förlorar med 5-2, 5-3 eller något liknande. Ja, alltså är det vettigt ens?
Jag vet inte. Med det här sagt så kan vi ju prata då om utsikten BP. När det blir 7-0 i första matchen och så kommer båda lagen med baksmälla från det. Det kan ju inte vara något annat. Givetvis slutar nästa match 0-0.
Ja.
Alltså det kan nästan inte bli på något annat sätt. Och då blir det liksom bara...
Ja. Man får hålla på.
Ja.
Alltså, ja. Och utsikten, det är som du säger, det går inte att få rätt sida på det här laget. Jag skulle säga att jag litar inte på någon i den där klubben.
På vilket sätt?
Ja, men det kan vara hur mörkt som helst. Alltså, det finns ju inga bevis eller någonting. Men förlora med 7-0 och bete sig på det sättet som man gjorde i den första matchen. Det är helt obegripligt och det öppnar för olika spekulationer. Mm. Det är bara så.
Så är det. Sen, jag är alltid väldigt skeptisk när det här snacket kommer att det ska vara... De har fått order om att de inte ska gå upp för att de plötsligt rasade då under hösten. Alltså de allra, allra flesta klubbarna i Superettan är helt säkra på att de kan klara av att spela i Allsvenskan. Mm. Sen är det inte alltid sant, men självbilden är ofta så.
Jag tror absolut inte att det är någon internt.
Du tänker mer att det ska vara något.
Jag vill inte skylla på någon, men jag kan sträcka mig så långt att jag litar inte på någon i utsikten.
Nej, ja.
Det gör jag faktiskt inte.
Hur mycket litar du på dem i Nordic United då?
Inte alls. Alltså, det var helt knasigt. Så läste du den där intervjun som Fotbollkanalen gjorde?
Ja.
Där tränaren då, för länge sedan, ska man, och det är tillåtet att ta sitt straff, att komma ut i samhället igen. Men alltså att han börjar frågasätta, att han får frågor om att han har skjutit in i en restaurang för 20 år sedan. Mm. För det är det han har gjort alltså. Det har uppkommit något gräl utanför en restaurang i Södertälje. Två stycken har lämnat platsen, kommit tillbaka med skjutvapen. Han är tydligen en tredje person som tar över ett skjutvapen, vad jag förstår. Och då skjuter i golv och tak inne och dessutom mot restaurangen där vakter då försöker fly, antar jag. Och då alltså när han får frågor om det här inför, så tycker han liksom att man ska koncentrera sig på fotbollen. Och målar upp något så här konspiratoriskt att samhället eller liksom den etablerade fotbollen är mot United Nordic. Mm. Alltså, men det här är ju liksom mordförsök vi pratar om.
Yeah.
Det är få elittränare som har det i sig på något sätt att ta skarpa vapen och börja skjuta på folk. Liksom. Och då får man nog tåla att både som klubb och person faktiskt svara på vad det här handlar om. Alltså, nej, men det är helt galet.
Ja, men det ingår ju också i det du säger precis i början där, att man ska såklart kunna få sitt straff och ta det, och sen så ska man få vara en del av samhället igen. Men i det ingår ju också att man då ska kunna förklara om man är i ett sammanhang där såna här frågor är viktiga.
Det blåser på toppen. Nu när vi har kommit upp på toppen så märker vi att det blåser hårt från alla håll eller något liknande, sa han.
Och alltså, det är ju så lätt att säga vill folk se oss misslyckas. Ja, det blir bara fånigt.
Ja. Ja. Ja, men sen har vi hela den här grejen med Falkenberg, storstorm, Skövde, isbana, Grimsta. Elavbrott. Alltså, det här kvalet var inte svensk fotbolls finest hour. Alltså.
Det var ingen vidare reklam för
Nej,
det vi håller
det var,
på med.
Det var helt... Ja.
Pratade vi om den här Niva-intervjun som han gjorde med Masire Yadama, som har varit så omskriven Universal-agenten?
Nej, det har vi inte gjort här. Jag har pratat om det här med många andra, men inte här.
Ja, samma här. Vad har du haft för reflektioner?
Ja, alltså rent... man blir lite nördigt journalistisk, så är det ju kul att se den här beefen som sker inne på Sportbladets... redaktion, alltså där de mer undersökande journalisterna blir ju jättearga och sågar offentligt Erik Niva som journalist, får man väl säga. Och sen, såklart jag läste den, och sen är det svårt då. Alltså, man funderar lite journalistiskt också. Alltså, det finns ju en bild utifrån av att man kan typ tvinga folk att säga... Man kan ställa någon mot väggen och tvinga någon att säga. Men om den här personen inte väljer att säga sanningen, så ingår det ju inte i den journalistiska verktygslådan att liksom gripa tag runt nacken och säga att nu säger du sanningen här.
Nej.
Det går inte liksom.
Precis. Sen finns det ju också, det är långt från det till att det då ska se ut som ett Niva-reportage bland alla andra. Så. Och Niva har ju aldrig egentligen varit en journalist. För jag har sett folk som har varit besvikna på Niva. Mm. Alltså att jag brukar tycka att du är så bra, men det här var inte bra. Men han har ju aldrig varit en sån journalist som ställer någon mot väggen. Så det ska man inte förvänta sig av honom. Men jag har en teori kring det där med den interna beefen då. Jag vet inte om du vet att det finns en beef eller om du gissar det.
Vad heter han, Sundberg, som gick ut i något blogginlägg typ, och berättade så här ligger det till. Det här är sanningen om och det här är frågorna.
Kristoffer Bergström menar du?
Ja, förlåt.
Ja, precis.
Och det här är frågorna som borde ha ställt. Och det var ju också på Sportbladet. Liksom.
Ja, exakt. Och det är här min teori är då, att den här Masire har ju varit otroligt svår att få tag på för alla medier. Han vill inte prata med någon journalist. Och så hade han då för flera år sedan pratat med Niva i något sammanhang. Och när allt det här blossade upp igen under hösten och det kom nya granskningar, då har ju alltså han hört av sig till Erik Niva och bett om att få bli intervjuad. Säkert också väldigt noga uträknat av honom att det är just Niva han ska sitta med. Och jag har en tanke om att de på Sportbladet tänkte så här, att nu har vi har en kontakt med den här personen nu och han kommer vara viktig att kunna prata med framöver. Så vad gör vi då? Då får han sätta sig med Niva. Om Niva då bränner honom i sin text så kommer den kontakten vara klippt. Så vi skriver där vi behöver skriva i en krönika på sidan av från en annan person. Så har vi gjort det vi ska journalistiskt, men vi har inte bränt bron med Jadama. Och då kommer ju givetvis inte lika många läsa den här krönikan tyvärr, tror jag. Jag bara kollade lite på, ja, jag har ju inte tillgång till Aftonbladets statistik, men om man bara ser spridning på sociala medier och såna här saker kan man ju se, så var det ganska stor skillnad i hur sådär. Men ja, det var en tanke som slog mig att så skulle resonemangen kunna ha gått.
Så kan det säkert vara, för det är ju någonting som mediebolag och alltså tidningar måste hantera mer och mer det här, och det är ju hela vägen upp till politiska toppen där svenska statsministern går och sätter sig i någon mysig sån här youtubersoffa hos någon som och framställer det som att titta vad öppen jag är, jag pratar här och vad skön jag är liksom. Som och det är ju jätteutvalt då, precis den här personen, och sen samtidigt samma kväll så står Aktuellt som man tycker är väldigt tungt liksom, och säger att vi har sökt statsministern för en kommentar, men han lämnar besked om att han inte är tillgänglig. Samtidigt så sitter statsministern och myser med saft och bullar hos någon
Margot-diet.
Ja, precis. Ja. Så det här är ju i fallande skala hela vägen ner. Någonting som vi som journalister måste hantera. Och det är ju också, som jag sa i början, det är ju inte heller så att vi har fri tillgång till alla människor. De har ju möjlighet att ducka oss ganska lätt. Så. Och när man väl pratar med dem så är det inte säkert att de vill prata om de saker vi vill göra. Och man kan ljuga. Och det är det är nytt ska man inte säga, men det är ett tilltagande problem kan man säga.
Ja, tillbaka till kvalet då. Summa summarum, vilka joinar Superettan nästa år som inte var med oss 2023?
Ja, inga från kvalet då, det har ju varit.
Nej, det var inga från, just det, det var hela poängen.
Hela poängen. Ja. Och den punkten kan vi fortsätta med den punkten att förmodligen inte nästa år heller.
Precis.
Och inte året efter det heller.
Precis.
Men från Allsvenskan kommer ju Degerfors och Varberg.
Ja.
Och från division 1 kommer Oddevold och Sandviken. Och det är ju då Gais och Västerås och Jönköping och AFC som lämnar Superettan. Alltså Gais och Västerås är ju viktiga delar av Superettan får man säga. Men ändå trevliga tillskott tycker jag.
Jag tycker också det. Om man bara tittar på lagen här nu så är det inte jättemånga såna här... Det brukar ju finnas såna här låtsaslag med Superettan som inte är riktiga klubbar. Det är inte jättemånga sådana.
Nej, det är bara vi tittar på det i Utsikten.
Ja, det är väl det. Finns det något fler vi inte gillar?
Nej, annars tycker jag liksom
alltså,
det är
Varberg
riktiga
klubbar. Varberg tycker jag inte riktigt har tjänat ihop en till. Jag vet att de har liksom varit med ett tag nu. De har varit med länge i Superettan och så har de varit lite i Allsvenskan. Har de tjänat ihop till att vara en riktig klubb?
Nej, men jag tror att de kommer tillhöra topp.
Ja, det är möjligt. Men det hör inte.
Nej, jag förstår. Nej, men Varberg, ja, de har ju en ny arena där. Ändå växt till en riktig klubb. Och det är ju en gammal klubb, det är det ju. Och det ligger i ett område där man tycker att Superettan borde vara representerat på västkusten. Där vanligtvis Halmstad eller Falkenberg brukar vara. Men nu är inte de klubbarna med. Så då tycker jag Varberg ändå...
Du godkänner Varberg.
Ja, stamp of approval.
Jag sitter kvar på staketet en stund gällande Varberg. Men Utsikten kan vi vara överens om i alla fall då.
Ja,
ja okej.
Okay. Sen är det ju den eviga frågan om Östersund förstås.
Ja, Men Östersund har man mest, alltså man har nästan blivit lite apatisk inför Östersund. Ja. De bara kommer vara med nu.
Vad trevligt uppe i Östersund var det. Alltså, jag bara åkte upp dit. Jag hade jättetrevligt.
Ja.
Käkade på en dålig kinesisk restaurang med såna arga lappar.
Arga lappar?
Ja, men såna där. Man vill inte mötas av arga lappar. Liksom så där. Tar du för mycket lax så kommer vi och inte äter upp så debiterar vi det.
Va? Ja, men... aldrig hört talas om.
Det är ju den där underbara, jag vet inte om vi ska, det kanske har...
Men är det någonting, brukar det vara så på bufféer att man får en utskällning?
Min favoritnotis någonsin, det var ju från GP för några år sedan, där en sån här asiatisk buffé var jättearga.
Aha.
Ja, och det visade sig att ett gäng såna här lattemammor hade kommit in på buffén. Och varit, vad heter det där när man inte äter kolhydrater?
Ja, LCHF.
Ja, precis. Så de hade gått in och gått till sushibuffén och liksom tagit jättemycket sån här lax och sen bara petat bort riset.
Aha.
Och sen ätit sig mätta på de här små laxbitarna som är på.
Ja.
jag tror att den här Östersund, det kanske, inte vet jag, de kanske hade någon koppling
det kanske,
till
det. Kanske de hade. Ja. Är inte det en riskkalkyl man måste göra när man har buffé? Det här kan ju bli vad som helst.
Men det som var roligt med den där intervjun, det var ju att de här lattemannarna ställde upp på bild utanför och var liksom kränkta att de hade blivit utkastade. Och det är ju helt orimligt. Alltså, om man beter sig på det sättet. Tänk dig en stor hög så här, med riskuddar.
Ja.
Ingen har intresserat sig av det. Och sen sitter de och käkar. Nej, det är ett orimligt beteende.
Tycker du det?
Ja, verkligen. Det tycker jag. Men jag vill inte mötas av arga lappar.
Nej, jag förstår. Okej, men du, om vi ska se över ditt tips, ska vi göra det inför säsongen, alltså den här säsongen då som har spelats? För du har ju fått mejl där du har blivit påmind om hur jävla uselt du tippade.
Ja.
Och jag vill inte att någon ska tro att vi duckar här.
Nej.
Så om man bara med en snabb blick så ser jag att du har ett rätt av 16.
Ja, vad tycker vi om det där mejlet? Jag tyckte det var roligt.
det var en ton som nästan var... Man undrar hur människan mår. Det gör man.
Mats skrev till mig. Internet glömmer aldrig. Det här var ditt tips.
Ja, men det var inte...
Med tre punkter.
Exakt. Ja. Det var punkterna som gjorde liksom... Jag glömmer aldrig Fredrik... .. Det är ju som man får kalla kårar.
Ja. Jag skrev att jag svarade. Jag tyckte att jag svarade elegant. Jag svarade så här. Jag kan bekräfta att det var så här jag tippade.
Ja, och du tippade alltså J Södra på 15:e plats och de hamnade på 15:e plats.
Geni.
Många fler rätt än så blev det inte. Och vi ska inte gå igenom hela tabellen, för jag har ju skällt på er, jag som är poddgeneral här, har ju skällt på er som sitter och tippar tabeller. Så vi ska inte gå igenom hela, men vi har ju några riktiga...
Största plumpen är väl ÖSK?
Den största plumpen är nog ÖSK som du har tippat på 3:e plats och det blev en 11:e plats.
Ja, precis.
Utsikten 14:e plats, de hamnade på 3:e plats.
Ja, de två är riktigt, de är jobbiga.
Ja.
Och sen Trelleborg som jag trodde skulle vinna kom 8 och var aldrig i närheten också. Det är också dåligt. Men Västerås 4 och de blev 1:a. Jag tycker ändå Öster kom 4, jag tippar de 2. Det är ändå liksom så här samma nivå kan man säga.
Du har sett att de här lagen har någonting.
Ja, precis. Och sen i mitten fältet där, den har jag bommat nästan helt. De är som, man kan vara frikostig mot mig och ha många placeringar. Det är ändå inga som är någonstans i närheten.
Du har ditt Gais på 9:e plats och de slutade 2:a.
Precis, jag håsar ju Gais jättemycket så att Gais-supportrarna blev helt nervösa inför. Och sen när jag skulle tippa så tippade de 9:a. Vad handlar det om?
Jag kommer inte ihåg.
Nej, de blev ju sådär, det var ju trauma nere i Göteborg.
Ja.
Ja.
Det blir nytt trauma nere i Göteborg nu för alla Västra Frölunda supportrar när de ska käkas upp, de ska ju käkas in i IFK Göteborg nu tydligen.
Va?
De ska ju lägga ner sitt U21-lag i IFK Göteborg, vilket man kan förstå för att U21-serien är ju
den är kalkon.
Totalt piss.
Ja.
Och så vill de istället ha ett ett A-lag i det ordinarie seriesystemet. Och den tankegången förstår man ju. Men då är det alltså Västra Frölunda som var i toppen av division 2. Misslyckades i kvalet, tror jag, till ettan. Nu precis. De vill de alltså plocka in. Så att de ska, jag vet inte om de ska gå upp i föreningen, men de ska flytta in på kamratgården i alla fall. Är det,
oj då.
Är det, och det här ska det ju röstas om såklart, okay, och bland medlemmarna. Och då, ja, det är, typ, kan, ju, då kan det ju bli ett
dygn
nej. Det blir
röstas nej. Ja. Jag har ju varit på allsvensk fotboll där på ÖSK.
Det var
Torbjörn Nilsson som var tränare. Och
ja.
John Alborg kanske stod i mål.
I Västra Frölunda. Ja, okej. Okay. Jaha, och Superettan nästa år då, Fredrik. Om du redan nu ska... Heter det kamikaze när man säger det så här tidigt? Jag gillar inte sånt. Jag skulle aldrig utsätta mig för att göra ett sånt tips. Men du tycker om att späka dig själv.
Jag tycker om att lägga huvudet på huggkubben.
Precis. Mm. Så vilka blir... flopparna och vilka blir succéerna nästa år?
Det här är ju inte mitt superettan tips om man säger så. Men jag, min linje har ju varit att allsvenska lagen som kommer ner, de kommer bli, nästa år så kommer de vara topplag i superettan.
Mm.
Varför? Med tanke på att det inte har varit så väldigt ofta och att det är vanligt. Vi har ju räknat ut det tidigare i hemmaborgen att det är vanligare att man åker ur än att man åker upp direkt. Jag tror att både Degerfors och Varberg kommer in i Superettan med nya ekonomiska muskler. Men den viktiga saken, det är att ingen av de klubbarna lider av någon allvarlig baksmälla från allsvenska åren. Det finns liksom ingen psykisk sorg här i någon av klubbarna. Det är klart att båda tycker att det hade varit roligare att spela i allsvenskan, men du har pratat om det, om Degerfors. Det finns liksom ingen, det finns inget självklart krav att Degerfors alltid ska vara i Degerfors. Eller i allsvenskan.
Ja, i allsvenskan.
Det finns ett krav att de finns i Degerfors.
Jag såg någon på Twitter som skrev, för det var, jag har varit allergisk mot såna här, liksom, jag vill inte se några hashtags nu, liksom, vi ska tillbaka, du vet, vi jobbar istället. Och då var det någon som skrev, vi är ju tillbaka.
Mm.
Så där har du liksom...
Ja, precis. Ja. Så det finns liksom inget sorgarbete att bearbeta i någon av klubbarna. Varberg känns ju lite grann som de bromsade redan i somras. För att liksom inte lägga alla pengar på att med ett misslyckat försök att rädda sig kvar i allsvenskan. De kommer bli toppen. Utsikten, otroligt svårt att säga. Öster har ju fortfarande det här kravet på att vara en allsvensk klubb.
Men du ska väl inte gå igenom alla
lag nu? Nej, det ska jag inte. Men om vi säger så, allsvenska lagen toppen.
Yeah.
Om vi tar nykomlingarna då, så vet vi att båda de där vet vad de håller på med. Sandviken är ett sånt där klubb som har knäckt den koden med det moderna sättet att scouta spelare. Det visar sig genom att de har skeppat andra spelare vidare till andra klubbar. Så jag tror att de blir farliga alltså i formen av att de, speciellt kanske Sandviken, kommer vara, de riskerar att tappa några spelare, men de kommer vara minst ett mittenlag, tror jag. Och sen då ÖSK, alltså de måste lyckas nu i silly season och trolla utan pengar och få, och liksom kanske nå lite åt det här Sandviken-hållet, att man lär sig var man ska hitta spelare som ingen annan har hittat tidigare.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är ju det som tog VSK upp till allsvenskan. Det är det som har tagit Sandviken upp i superettan. Det är ett sätt att liksom pinpointa spelare på ett nytt sätt. Istället för det här gamla, att man tittar på etablerade spelare som han har varit bra. Han var bra för 5 år sedan. Han kommer säkert bli bra för oss. Så ja, men om vi stannar där då. nykomlingarna.
Mycket bra. Ja. Nu måste jag hitta tillbaka till körschemat här, för nu har vi varit överallt och slirat.
Ja, vi har slirat idag och nämnt ordet ÖSKO otroligt få gånger.
Ja, precis. Ska vi göra så då att vi pratar lite grann om Lars Larsen?
Mm.
För att han var ju här och poddade i förra veckan, och det är många som har lyssnat på det här. Det var ju kul att se det, att folk är intresserade av vart ÖSK är på väg. Vad ja. Är planen, så att säga? Och ja, jag tyckte det var ett trevligt avsnitt.
Mm.
För, otroligt oväntat där när han berättade om den här första flickvännen när han var 16 år.
Ja, precis.
Jag såg inte det komma. Det här telefonsamtalet när någon ringer anonymt och berättar att din tjej är med någon annan.
Ja, drama.
Hur känns det? Och sen lägger på luren. Vad är det för... Och jag tyckte också att man hörde, alltså, hur gammal är Lars nu? Han är
50-årsåldern.
Ja, precis. Ja,
lite yngre.
Jag tyckte man hörde i hans ton att han fortfarande var så här, så gör man inte.
Nej, det där är...
det var inte snyggt.
Det var oväntat att Lars skulle... bjuda på något sånt.
Ja, för det har ju, jag kommer inte ihåg vem det var. Du hade någon gäst här som fick samma fråga, och så svarade han att min första kärlek var fotbollen.
Ja, det var William som...
Nej, ja, det var alltså, William. Det ska
jag tyckte William gjorde en bra podd och bjöd på en hel del. Men han sa själv att jag är tråkig och säger att...
Ja.
För att det var otroligt.
Ja.
Ja, det var inte bra.
Och då berättar Lars ändå om sin första flickvän. Och sen kommer en curveball också med liksom den där historien. Det tyckte jag var härligt.
Ja, det fanns en smärta kvar i honom.
Ja.
Det fanns det.
Lars glömmer aldrig, punkt.
Nej, det var fint. Ja.
Men i övrigt så tyckte ju jag, det som satte avtryck hos mig var väl ändå att han pratar om det här med att nu kommer ÖSK styras på det här sättet. Att vi håller i pengarna. Och vi skyndar långsamt. Mm. Jag vet att det är tråkigt. Det är tråkigt för alla, men nu är det så här. Och vill man ha det på något annat sätt, då kan man få ha det. Man kan få göra på ett annat sätt. Men då är det inte jag som ska vara ordförande i den här klubben. Det är ju fritt fram att välja ett annat spår. Men ska jag göra det, så gör vi så här.
Mm.
Tyckte jag var ett väldigt bra sätt. Och säga det på liksom, att det är inte min klubb det här, det är ni som bestämmer, men mitt sätt att göra det här är liksom att ta det jävligt lugnt.
Ja, Lars Larsen har ju väldigt mycket förtroendekapital att jobba med, så han kan ju väldigt mycket prata i de termerna, för han vet att det ska till någon typ av jordskred om han inte blir omvald. Det är tämligen säkert. Men om man ger en bild av bakom kulisserna på den här, om man säger så. Så när han kom till podden, då smög jag in honom bakvägen. Liksom, för att det finns några på redaktionen som har jobbat tidigare på sporten och sådär, som känner Lars. Så jag visste att det skulle ta tid.
Mm.
Sen andra gången, då gick vi igenom redaktionen, och mycket riktigt, då blev ju Larsen fast.
Yeah.
Han blev omsvärmad av flera stycken som har tidigare jobbat på sporten. Då. Och han återkom till det här flera gånger, och jag stod mest och lyssnade då. Och han återkom flera gånger till att då ska inte jag vara.
Yeah.
Och så till slut så var jag tvungen att fråga honom, du återkommer till det här väldigt mycket. Är det så att du är planen att du ska fortsätta vara ordförande, eller är det något annat?
Mm.
Så, då sa han ju att absolut, min plan, om valberedningen och medlemmarna vill, är att fortsätta.
Mm.
Men ja, det är väldigt starkt, och han trummade in det budskapet också.
Jag tror kanske att det där är någonting som han har trummat in efter vägen, för att han får nog ofta frågor om just det här. Ska vi inte satsa lite hårdare på ett ordentligt lag bara? Då går vi ju upp och sen är problemet löst.
Mm.
Så han har nog hittat det här sättet att säga det på, för att då... tror jag att det landar ganska bra.
Mm.
Så det är säkert därför han återkommer till det så mycket, för att det är det svaret han har på varför man inte värvar fyra stjärnanfallare. Mm. Liksom.
Och man kan titta på hur det mottogs också. Det jag har sett och det som något som jag har blivit nådd av är ju att det togs emot ganska positivt, men lite deppigt.
Mm.
Att det var liksom, aha, är det så här? Larsen säger det jättebra, men det var tråkigt att höra.
Ja, men det är precis. Att det är ju en sak att man köper det. Sen ska man, ja, att man på djupet ska acceptera att det är här min klubb har hamnat. Mm. Det är ju kanske en annan sak då. Det blir lite dystert.
Mm. Mm. Precis. Ja, men det var intressant att höra. Och sen pratade han ju väldigt mycket om vad klubben vill göra nu också. Det var intressant, tyckte jag. Under silly season då, för det är ju inte så att de kommer titta still i båten. Så de kommer agera nu efter de här 8 spelarna har försvunnit och att det förmodligen försvinner ett par till.
Efter den här dramatiska måndagen.
Ja, Walker-måndagen.
I november. Kevin Walker-måndagen. Ska du gå på Kevin Walkers julbord på makeriet eller?
Jag ska ju på julbord på makeriet. Jag vet inte om det är så att det är Kevin Walker som sköter underhållningen. Det vet jag faktiskt inte. Nej. Vi ska ju ha den här årliga utse en oss guldklocka som sportredaktionen.
Då
är vi så festliga i år så att vi flyttat den från dagtid till kvällstid.
Ja.
Det kan innebära att det kommer vara alkohol i bild.
Och Kevin Walker.
Men inte under omröstningen och överläggningen. För det är faktiskt det är allvarliga saker.
Det är allvarliga
saker. Traditionstyngt
är det. Det är tydligen så att jag fortfarande har rösträtt i guldklockan. Trots
har
att jag
med?
Jag blev inbjuden i alla fall.
Ah, ja. Till, ska du med då?
Nej. Nej, det är ju då jag ska till frisören, vet du.
Ja, du hade trött tid.
Det lät som att jag ljög ihop det för att jag hade liksom, det var 2 månader innan som jag sa att jag ska till frisören. Men jag bokar faktiskt min frisör med sån framförhållning. Men det jag skulle säga var, på tal om att det är allvarliga saker, det är ju att min röst är ju, den är fortfarande till salu.
Ja, okay.
Till den som eventuellt brinner för sin kandidat. Jaha, lite silly season då, Fredrik.
Ja.
Martin Springfeldt, som jag minns från Rynninge IK för några år sedan. Mm. Han är tydligen stekhet i ryktessvängen.
Han har ju köpt hus i Örebro.
Jaha.
Ja. Han var ju med på en sån här, det är ingen hemlighet, för han var ju till och med på en sån här lista över dyraste husen i Örebro.
Nej.
Jo. För ett par veckor sedan på NA.
Jaha.
Ja. Och det man blev mest chockad över, Det var att det räcker, alltså man förstår att man bor i en liten stad när det räcker att köpa ett radhus i Adolfsberg för att bli liksom det är långt ifrån MTV Cribs.
Ja, ja.
Nej, Örebro, eller hur? Alltså jag fattar inte. Ett sånt där kedjehus i Adolfsberg. Jättekost. Ja, men det är Martin har köpt det där, och det måste ju tyda på att han tänker slå rot här i Örebro trakterna. Yeah. Och vad jag förstår så kommer han vara med när ÖSK börjar träna på måndag.
De börjar redan på måndag.
De börjar på måndag träna fram till jul.
Och det är ingen pardon.
Nej, och då förväntar jag mig verkligen från, vi kan kanske återkomma till det, men Larsen liksom sa ju att det kommer komma flera provspelare.
Ja.
Och från när och fjärran. Han sa ju, jag frågade ju om, är Norden...
Det var också ett väldigt roligt ögonblick när han sitter och pratar jättelänge om Norden och så ska du bara bekräfta så här, ja, då, så det är den nordiska marknaden då. Nej.
Va? Jag blev väldigt förvånad faktiskt. När han säger att nej, vi finns både i Afrika och Sydamerika.
Mm.
Så då lät det ju verkligen som att det kommer komma spelare därifrån. Så det blir ju spännande. Men Martin Springfeldt viskas lite om Degerfors också, att de ska vara intresserade.
Av Martin Springfeldt?
Ja, det blir väl i sånt fall om de säljer Bosse igen.
Men han kallas för Bosse.
Ja.
Precis som Amadaya Renni kallades för Röjne i Degerfors. Det är svårt med namnen ibland.
Så vi får se vart han landar.
Och den här Jesper Modig då?
Ja, där kan jag ge en liten en vink. När jag publicerade det så fick jag ett sms strax efter.
Från Jesper Modig?
Nej, från Christian Gärtler.
Jaså?
Ja. Och det skrev så här, nu chansar du bara. Och sen en skrattemoj.
Skriver han det? Christian, jag tycker så mycket om dig. Ja. Okej, okay, så då kan vi skriva av Jesper.
Nej, men det, alltså, jag hade ju fortsatt. Jag tycker min källa är ganska stark när det gäller honom. Och sen när jag hade lite kontakt med Christian så jag tolkade lite grann som att han mest är vinklade in sig på det här med kontraktförslaget. Han skrev att ingen spelare har fått kontraktförslag.
Okej.
Okay. Det svarar han liksom på, är det aktuellt? Då svarar han egentligen på en annan fråga. Han sa, ingen spelare har fått kontraktförslag. Det kan ju betyda att Jesper Modig är med på en lista fortfarande. Så jag vill inte avskriva honom helt.
Okay, okay.
Men det där att han skulle ha fått ett kontraktförslag, det kompletterade texten efteråt med att det dementeras från ÖSKs sida.
Okay.
Det är ju också det där jag har sett folk reagera på, att Christian Gjerdler har ju sagt att vi ska inte ha massa spelare från klubbar som har åkt ur serier och bara förlorat. Vi vill ha spelare som har vunnit lite matcher. Och Jesper Modig var ju lagkapten då för AFC när de åkte ur. Och så det, han tar de in honom och så talar han emot sig själv lite grann. Så. Men såklart, det finns ju inga i krig och kärlek, allt tillåtet, och även på silly season. Så jag menar, herregud. Hittar man en spelare som man vill ha så struntar man väl i vad man har sagt 2 veckor innan.
Mm.
Ja. Så, men ja, Jesper Modig, inget kontraktsförslag vad jag förstår, men ja, jag skulle inte helt avskriva honom. Men det var kul att göra.
Ja. Malte Pålsson då?
Ja, målvakten, alltså andra keepern i Halmstad, som jag har varit i länge. 5 år tror jag han har varit i andra keeper. Bakom den där Malcolm Nilsson Säfqvist. Som drabbades av psykisk ohälsa under den här säsongen. Han har väl, ja, jag vet inte om han har lidit av det tidigare, men var tvungen att ställa in säsongen. Och nu kommer ju nyheten om att han satsar hårt på nästa säsong. Då. Så det är ju jätteroligt och kul för Malcolm. Men bakom honom har den Malte Pålsson funnits då. Han kom från Halmia och har varit där i 5 år. Gjort lite inhopp, speciellt under i år då. Men det är ju inte många. Men har ju klarat sig rätt så bra. Han höll ju nollan i sista matchen i Allsvenskan. Näst sista när de säkrade det allsvenska kontraktet mot Kalmar. Så ja, jag ringde ju honom. Och jag brukar kalla det så här agenttricket. Det var förr när man alltid ringde från dolt nummer. Det var ju aldrig någon som svarade. Då fick man ringa med sin privata mobil där länge sedan. Och då fick man alltid svar. Så det har jag alltid lärt ut till alla. Att det är agenttricket.
Okej.
ringde man till en agent, nu svarar de nästan aldrig. Men ringde man till en agent med dolt nummer, aldrig ett svar. Men då kunde man liksom ringa med mobilen.
Ja.
3 sekunder senare, svar direkt.
Ja.
Agenttricket. Jag gjorde det med Malte. Inget svar, men han ringde upp.
Aha.
Ja, och det är alltid roligt. När man
det
presenterar
är så
sig
fruktansvärt
som
väl uppfostrat att ringa. Ja. Jag tror inte jag har ringt upp någon på 10 år. Alltså.
Nej.
Och svarar inte jag, då får man skicka ett sms och förklara vad man vill. Och sen kanske vi hörs.
Ja, man blir jätteförvånad när
ringa upp. Det är nästan.
Ja, men det visades att han var extremt trevlig och väl uppfostrad.
Ja.
Malte Pålsson. Men det var ju roligt det där. Jag frågade till slut, när vi skulle lägga på så sa jag, jag hoppas du inte känner dig allt för lurad nu. Så här, nej, det är ingen fara. Så. Spelare blir ju väldigt snopna. Det kanske är något nummer som liknar något annat eller någonting, och sen ringer de upp och sen presenterar man sig som journalist. Då blir de extremt snopna.
Ja, men de vill ju ofta veta att det är en journalist de ska prata med innan de svarar såklart.
Ja. Ja, precis. Och om det är en journalist så ringer de inte tillbaka helt enkelt.
Nej.
Om man inte har skickat ett sms och förklarat vad det handlar om. Ja, men Malte Pålsson kan vara aktuellt. Det finns en hel del målvakter på marknaden med utgående kontrakt och oklara positioner. Men Malte var ju väldigt så här på. Han vill ju ha ett kontrakt på en hyfsad nivå, och då ser han ÖSK som ett av de bästa alternativen. Det var bilden jag fick.
Mm.
Så om ÖSK är intresserad av Malte Pålsson så tror jag att han är intresserad av ÖSK. Och i sånt fall skulle det bli att kanske då att han går in och konkurrerar med Daniel Strindholm.
Mm. Det var en annan sak som Larsen sa som jag inte riktigt har reflekterat över. Det var ju att han nämnde ju det här att ÖSK är fortfarande en klubb som folk gärna kommer till. Mm. Men de har en annan bild av vilka pengar vi kan erbjuda. Eller var det Larsen, eller var det Järdler som sa det?
Ja, de har ju en förväntan.
Ja, precis.
Ja, Larsen var inne och pratade om det. Järdler har pratat om det. Och Larsen var ju extremt besviken i somras. På, där han sågade många av de spelare i Allsvenskan. Som väljer att sitta kvar på en avbytarbänk istället för att komma till Superettan och bevisa sig. Liksom så här. Han menade på att man då tänker mera varumärke, personligt varumärke än man gjort tidigare. Och det är viktigare att ha personliga varumärket att vara en allsvensk spelare än att verkligen komma ner till Superettan och göra någonting.
Det har han nog rätt i.
Ja, och det, ja, så det var nog en del av det tror jag. Men ja.
Det var bara en snabb spaning att jag har aldrig tänkt på det på det sättet att liksom, ja, ÖSK, det är klart jag vill spela där. Och sen tror man att det fortfarande är någonting som det inte längre är. Och så blir man väldigt besviken när man hör vad det är för lönenivåer som det handlar om.
Ja. Jo, för det måste man nog inse att det är ganska låga lönenivåer nu jämfört med tidigare. Mm. Det är ju, om man jämför med Allsvenskan tidigare och om man skulle till exempel jämföra med Örebro Hockeys så är det ju otrolig skillnad.
Ja, där är det ju, det är en annan värld.
Man måste ju anpassa allt egentligen och då anpassar man även vilka spelare som. Martin Springfeldt till exempel är ju, han har ju ett bra civilt jobb. Han jobbar på någon sån här redovisnings, en sån här globalt redovisningsföretag tror jag. Så han kommer ju säkert fortsätta jobba vid sidan av fotbollen och det är kanske den lösningen han söker. Att man istället för att då, han har ju pendlat upp till, typ veckopendlat upp till Sandviken. Han har familj här och sådär. Han är ju 27-28 år gammal. Han söker ju en sån lösning där man har, spelar fotboll vid sidan av en betydande civil karriär. Och det är väl en sån, det finns ju flera, jag vill säga Daniel Hultqvist är ju en sån också som jobbar på allvar. Liksom det handlar inte om att han gör några pass någonstans.
För att ha något att distrahera sig med.
Daniel Hultqvist jobbar ju på allvar utanför fotbollen och det här är ju någonting som inte har funnits. Man har ju studerat och många har ju gjort de här privata. Du vet de här,
ja, men de här som man får genom klubben.
Ja, precis. Såna studier har man skött vid sidan om och sådär. Men jag ska ju på väg in i en där man kommer att ha flera spelare som har arbete vid sidan av fotbollen.
Det är också en ny typ av verklighet för klubben. Mm. Är det några fler spelare som det har pratats om? Eller var det de? Den trion?
Det är den trion som på något sätt är bekräftat på något sätt. Alltså inte nödvändigtvis av klubben utan av källor om man säger och via klubben. Så det är dem. Malte Pålsson kom ju från Svenska Fans från början. Det Svenska Fans-forumet. Om man de lite cred så kom det därifrån. Där jag ringde och fick det egentligen bekräftat från honom. Han sa ju att han visste om att ÖSK. Det framkom inte tidigare av mitt resonemang. Men han sa ju faktiskt själv att jag vet om att det finns intresse från klubbar i Superettan. Och jag vet att ÖSK är en av de klubbarna.
Så. Ja, just det. Okej. Vill du tillägga någonting här nu eller ska vi ta detta i mål med vad händer med honom?
Det tycker jag vi gör. Vi tar det i mål, hörru.
Jag gav dig inte så många alternativ eftersom att jag tog tag i påsen samtidigt som jag ställde frågan.
Du viftar med den framför en ansikte på mig.
Ja. Idag känner jag att det kommer bli ett bra namn.
Ja, vad bra.
Det kommer bli ett kul namn idag.
Ja. Och jag har liksom punktat upp elvan här så jag har full koll på
det.
Ni är trygga händer, lyssnare. Inget kan gå fel.
Vad ska vi se? Sebastian Ring.
Jag nämnde ju honom i den här rapporteringen för bara i veckan.
Jaha, okej.
Okay. Ja. Sebastian Ring, intressant.
Intressant. Mm. Jag minns, var det den här gången eller var det förra gången jag poddade med Axén? Jag tror inte att det var nu senast så att folk har nog inte hört det precis nyligen. Men Sebastian Ring var en sån här spelare som fick extremt lite betalt och fick slita väldigt, väldigt mycket för att klubben kunde liksom inte ha 100 spelare som får hög lön. Det var bättre ekonomi då, men det var fortfarande inte en toppekonomi i allsvenskan. Så det var en sån här spelare som Axén alltid var väldigt tacksam för. Mm. För att det var liksom, du får vara här och du får visa upp dig och spela. Du kommer bara tjäna några tusen lappar i månaden, men du kommer få dra ett väldigt stort lass. Och så är det bara. Och han liksom köpte det och körde på. Mm. Så det säger väl någonting om Sebastian.
Ja. Ja, det är också sån där grej då som händer när en sån spelare, det är oftast lokala spelare det handlar om, ska få ett nytt kontrakt. Och man tänker så här, varför flyttar han? Han har ju precis etablerat sig. Men det handlar ju både om för klubben och ska man då liksom budgetmässigt mycket större plats måste den här spelaren få.
Yeah.
Och oftast blir ju spelaren också besviken då för det erbjudandet som kommer. Ja, men jag pratade med honom. Han är ju då i franska Ligue 2.
Mm-hmm.
Tvåan där. I den här klubben som heter Amiens. Kan du den franska geografin?
Med geografi? Nej.
Ja, nej. jag kan den inte. Amiens. Ja, Jack Lana har ju varit där också.
Det ja, klubben. Det är därför man känner igen det. Yes, nu. Ja,
ja precis. Han är inte ordinarie och jag tror att kontraktet går ut. Så då skrev jag på någonstans att han skulle kunna vara ett alternativ för ÖSK kanske. Ett drömalternativ.
Hur gammal är Sebastian Ring nu?
Ska vi gissa på 27?
Vi gissar på det och så... Ja,
sen kollar vi det.
Vi kollar det. Jag kollar det och så kan du prata vidare.
Ja, Sebastian Ring, jag följde honom. Jag tyckte det var kul liksom, när han lämnade Örebro så hamnade ju han på de brittiska öarna. Och det är ju alltid fint. Med en av världens äldsta klubbar, Grimsby Town.
Sebastian Ring är 28 år gammal.
Ja, men det var ju en skaplig gissning.
Ja.
Så han hamnade ju i Grimsby Town som lägre divisionerna i England. Men fin, liksom, ett jättefint klubbemblem och fina dräkter. Han kommer från den här orten som jag kan med i geografin. Den ligger på östkusten i England och hade den största så här, merchant fleet. Alltså, det var fiskar tror jag. De var fiskeristad. Och sen ändrades det från EU-håll liksom, hur man kunde bedriva fisk och hela stan dog.
Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Så älskar ju Grimsby, dit skulle man ju vilja verkligen. Så då hade jag täta kontakter med journalister som jobbade mot klubben och sådär. Det var intressant att följa. Han blev inte riktigt ordinarie där heller och sen försvann han iväg. Han hamnade ju sen i Kalmar och därifrån då till Amiens va?
Mm.
Ja, jag tror att det är den stigen
ordningen
han har gått. Han är ju en sån där Örebro-kille. Jag vet att han har familj med barn. På det sättet kanske sådär. Skulle kanske kunna tänka sig att flytta hemåt och stabiliseras här. Sen är han ju bara 28 år då. Så det är väl kanske troligare att han landar någon annanstans. Han kommer väl från Adolfsberg.
Ja.
Din Adolfsbergs kille.
Du missade en liten vända i Polen.
Ah, just det. Okay.
Wisla Krakow.
Klassiska Wisla Krakow. Nej, det är storklubben för på 70-talet.
Just det. Jag älskar de polska klubbnamnen. Ja. De låter så jävla stenhårda. Lech Poznan.
Ja.
Muckar inte med Lech Poznan.
Andreas Skogård, vet du vad han spelar?
Vad länge sedan jag tänkte på Andreas Skogård.
Ja.
Saknar man inte den?
Ja, jävla. Verkligen.
Ja. Det var klös i honom.
Ja, han spelar i Krakowia.
Krakowia, är han kvar där alltså?
Ja, han startar.
Oj, oj,
oj. Han startar ju i Polens högsta liga. Hm. Så han det är bra.
Det har gått bra för dansken.
Ja, ja. Ja. Men han har ju varit på i två norska klubbar, va? Mm. Med Brann och Stabæk, tror jag. Mm. Och sen landade han i Krakowia då, där han verkar spela kontinuerligt.
Ja.
Ska vi ta in Sebastian Ring i
det kanske är...
Jag tycker att det är faktiskt
vänta, dags. vänta här nu. Vem har vi på vänsterbacken i...
Vi har ju Slyne Birgisson. Det här är knivigt.
Ja, det där är ju före min tid också. Ja. Jag kan inte...
Slyne Birgisson, mannen som gjorde målet i... Han har gjort ett avgörande mål i Europacupen för ÖSK.
Okay.
Ett mål som sen, vi berättade då, ett mål som då inte betydde någonting för att han just var det. En av de fyra utlänningar av de tillåtna tre som fick spela och ÖSK blev utkastade ur Europacupen.
Vilket år är det nu vi snackar?
Det här är i mitten av 90-talet.
Ja.
Mm. Det är ju precis. Han var ju med den här isländska firman och kanske en av de mer oglamrösa, liksom, det fanns ju hela vägen från Slitvargen, Svinne Stefansson på mittfältet till den superstjärnan Arno Gudjonsen och sen landslagskaptenen Sigge Jonsson. Det var Slyne Birgisson var absolut inte på den nivån. Jag skulle säga att han är väldigt mycket nära just Sebastian Ring-nivån.
För Sebastian Ring, han var ju aldrig bäst i laget.
Nej,
liksom.
Sällan. Sen han hade ju den här tjurigheten som jag gillar. Jag älskar den.
Ja.
Och speciellt älskar jag den när den kommer just ifrån den här Örebromyllan. Liksom, där det finns, några spelare som är så riktiga tjurskallar.
Ja.
Liksom. Och vi skulle ha mer sådana i ÖSK.
Ja.
Riktiga sådana tjurskallar.
Men ska vi säga så här då? Det skulle vara gött att få in Sebastian Ring i dagens ÖSK.
Verkligen.
Men han kanske inte ska vara i, vad händer med honom, elvan?
Nej, det här tycker jag var... Jag är nästan sugen på att kasta ut Axel Kjell. Alltså.
Och så ska du flytta in då Birgisson
från central mittback istället.
Ja, men gör det då. Gör det för fan.
Ja, ut med Axel Kjell. In med Sebastian i Ring.
Yes.
Ja, det här känns bra i magen.
Det känns väldigt bra att det händer någonting i den där elvan.
Ja.
Den har varit statisk alldeles för länge här. För vi har dragit många namn som du har haft roliga historier om. Men som kanske inte har gjort samma avtryck.
Nej, men det här är bra. Vi fick in en lite modernare spelare också. Det känns också bra, tycker jag. För nu är det ju verkligen... Det färskaste namnet innan var ju 10 år sedan.
Precis,
ja,
så det tycker jag också känns...
Det här var jättebra. Ja. Så Sebastian Ring in som vänsterback då. Och har då Slyne Birgisson vid sidan av sig och Ayanda Inkili mittback och sen Patrik Antonen. Det är backlinjen just nu.
Mycket bra, mycket bra.
Det där räddar vi upp bra.
Ja, det här tycker jag, nu mår man kalas när man ska ut i snöovädret.
Ja, precis.
Ja. Men du, ska vi säga så?
Mm.
Hemmaborgen poddar vidare i några veckor till. Sen blir det kanske ett par veckor före jul eller så går vi på ett vinteruppehåll. Men vi kör vidare här, kanske med någon gäst. Eller?
Ja, precis. Och sen nästa, jag tror inte det blir gäst nästa gång för att då har ju ÖSK precis börjat tränat. Och vi har ju förväntan om att det finns lite nya ansikten på träningen.
Ja.
Så då har vi säkert mycket att prata om.
Mm, bra, då säger vi så och så är Hemmaborgen tillbaka igen nästa vecka.